Ja, kära vänner, det var väldigt roligt att få komma hit och få försöka mig på att undervisa om Guds rike i Uppenbarelseboken, Guds rike och dess fiender. Och jag känner mig väldigt ödmjuk inför den här rollen igen. Jag hoppas positiv mening. Ja, ska vara det nu positiv eller negativ mening? Det vill säga, det är en bok som innehåller oerhört mycket sådant som är svårt att förstå. Och man borde vara klokare än jag. Men jag har fått hjälp i den bok som jag just höll i handen och som jag lämnade ifrån mig. Men jag har sett den där Lars Borgströms ganska nya bok. Inte den senaste utan ganska ny bok som heter Utläggning över Uppenbarelseboken. Den är mycket fin att rekommendera. Men innan vi börjar så ber vi. Kära himmelske far, tack för att du har försett oss med ditt rena, dyrbara ord som ger oss en full visshet om vägen till frälsning. Och också att vi får tillhöra ditt rike, vi som är svaga, syndiga människor. Just för att vi har ett bristande intellekt, det som är försvagat och korrumperat av vår synd. Därför behöver vi få ditt ord och din ande som ska förklara för oss vad vi behöver veta. Hjälp oss att lära oss det vi behöver veta. Och hjälp oss att stanna och inte ställa frågor där vi inte har rätt att göra det. Du är klokare, långt, långt mycket visare än vi. Och vi behöver också veta vår gräns. Kom nu och ge oss din ande som förklarar ditt ord den här stunden. Det ber vi om i Jesu namn. Vi behöver inte se oss omkring mycket i världen innan vi ser hur ondskan är stor. Ondskan har stor makt. Det hörde vi tidigare om också. En hel del av det som jag tar upp nu så kommer att ha anknytning till det som vi har hört. Varför måste så många människor lida, renta och bli torterade och dödade för sin tro? Var finns Gud i allt det här? Var finns hans rike? Uppenbarelseboken ger oss en realistisk framställning om den tid vi lever i. Kyrkans historia, där vi befinner oss, och vi befinner oss nog i slutet av den tiden. Det kan vi se. Det dröjer inte så länge innan Herren kommer tillbaka. Uppenbarelseboken presenterar för oss djävulens kraft och makt. Men också hur Gud i allt detta vinner segern. Han har vunnit segern. Det är inte djävulen som har den yttersta makten. Det är Gud som har den. Uppenbarelseboken ger oss i många visioner en bild av två riken som befinner sig i krig. Och vi ser hur Guds fiende, djävulen, är stark. Hur han skaffar sig allierade bland människor. Så att fienden inte bara är djävulen, utan också människor som står i hans tjänst. Men som sagt, vi ser också det här att det är Gud som behåller seger. Jag vill ändå anknyta till Lars Borgströms bok som kom ut för några månader sedan. Det är första gången som vi på svenska har en luthersk, en djupgående och mycket fin, trovärdig utläggning av Uppenbarelseboken. Borgström bygger på samma grund som professor Sigbert Becker som höll föreläsningar i Biblikum i Uppsala 1977. Det finns inspelningar från dem också, en ganska lång rad som också finns att lyssna på via webben. Den här undervisningsserien så den är fördjupad i hans bok som utkom efter hans död, tror jag. Utkom på engelska, den finns inte översatt som helhet till svenska, men Lars Borgström är den närmaste som man kan komma för att återge det som professor Becker då undervisade om. Beckers modell för Uppenbarelseboken bygger på 7-talet. Boken har förutom en inledande och en avslutande del 7 huvudavdelningar. En upprepande struktur som går igenom händelser i världshistorien och alltid avslutas med den yttersta domen. Det här gäller alla utom det den första avdelningen som presenterar sändebreven till de 7 församlingarna i mindre Asien. Mellan de här 7 olika delarna så finns det mellanakter som när en sån här del innehåller ett väldigt fruktansvärt hemskt avsnitt om olyckor som ska drabba världen, så kommer det en mellanakt med en glimt från himlen där man får se in i hur Guds barn, hur Guds rike triumferar och slutligen vinner segern. De här delarna innehåller många gånger olika former av straffdomar som drabbar världen. Och så kommer då mellan dem framställningar om de kristnas härliga liv som kungar och präster i Guds rike. Vi tar till exempel den andra huvuddelen som finns i kapitel 6, det mesta där. Den beskriver en bokrulle med 7 sigill som öppnas ett efter ett. När de här sigillen öppnas får vi se hemska saker ske på jorden. Men före det sjunger de 4 varelserna som står inför Guds tron och de 24 äldste en lovsång till lammet, en ny sång som lyder så här. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och det ska regera på jorden. Det är intressanta ord. Du har gjort dem till ett kungarike. Där har vi Guds rike. Det här går igenom resten av uppenbarelseboken också. Och där möter vi samma människor om och om igen. Dessa som kommer från alla dessa stammar och språk och länder och folk. Det skrivs med lite olika ord, men det är 4 varje gång. Representerar hela världen. Jordens 4 hörn. Representerar alla människor. I kapitel 7 tecknas de här människorna som är kungar och präster med sigill. För att inte bli skadade av de olyckor som ska drabba jorden. Gud låter nämligen 4 änglar få makt att skada jorden och havet. Men det som tecknas med den levande Gudens sigill går fria. Det står så här. Och jag såg en annan ängel som kom upp från öster med den levande Gudens sigill. Han ropade med stark röst till de 4 änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor. Det här ska vi stanna upp lite inför. Guds sigill, korsets tecken. Förr i tiden brukar man bränna in ett märke i öronen på boskapen som ett tecken på ägarskap. Nu för tiden är det såna där stora pladdor som EU har bestämt ska hänga i öronen på boskapen. Ett sådant märke anger ägarskap och anger ett löfte att ägaren beskyddar sin egendom. Ett sigill eller ett insegel som en myndighet sätter på ett dokument är ett bevis för att det är giltigt. I forna tider stämplade man in sigill med en signetring. Dokumentet blir då skyddat. Det får inte öppnas av vem som helst. Och det ser vi av bokrullen i uppenbarelseboken 5. Det fanns bara en som kunde öppna rullen. Och det var lammet som hade varit slaktat. Det finns en intressant parallell till det här i Hesekiel 9. Där verserna 4-6 lyder så här. Herren sa till honom, det gäller en man i linnekläder som omtalas där före. Gå igenom Jerusalems stad och sätt ett kors i pannan på dem som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som görs där inne. Till alla de andra Till de andra hörde jag honom säga: följ honom in i staden och slå folket. Visa ingen skonsamhet och ha inget förbarmande. Döda åldringar, unga män, unga kvinnor, späda barn och vuxna kvinnor. Ni ska döda för att förgöra. Men rör ingen som har korset på sig. Det här påminner ju också om blodet på dörrposterna i Egypten. Korset, det ordet som här översatt med kors, och det är väl sett som säkerligen står bakom den här nya översättningen, det är tav, den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Och det såg ut som ett kors i gammal hebreiskan, och därför har han valt att skriva ordet kors i översättningen. Det är väldigt tydligt. Det finns andra bibelöversättningar då, som också Svenska folkbibeln 98, som använder ordet tecken. Sätt ett kors i pannan. Det här gör vi när vi döper. Då tecknas den döpte med korsets tecken, bland annat i pannan. Det görs för att visa på ett konkret sätt hur Gud gör den döpte till sin egendom och hur han beskyddar den som döps. Du som en gång har blivit tecknad med korsets tecken i ditt dop, har du tänkt på vilken välsignelse du fick då? Du blev Guds egendom, Guds barn, du fick rätt att bli medlem i Guds kungarike och en präst åt Gud. I Gamla testamentet var det bara prästerna som fick gå in i templet och offra. Ingen annan. Vi som har blivit präster, vi får gå in i det allra heligaste rent av. Komma nära, som Efesierbrevet säger. I Efesierbrevet 2 står det: men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Vilket beskydd ger då det här korset? Jo, den som bär Guds sigill är beskyddad på ett särskilt sätt i de olyckor som drabbar jorden när de fyra änglarna släpper lös de fyra vindarna. Talet fyra står som symbol för hela jorden, och som man brukar säga, jordens fyra hörn. Och när det sjunde sigillet bryts i Uppenbarelseboken 8 blåser änglarna i sju basuner som släpper loss hemska olyckor. Men det här betyder inte att Guds barn går fria från allt det onda som drabbar världen. Det ger ett särskilt löfte att gå igenom tillsammans med lammet som segrat och därmed står under hans beskydd. Det heter ju också i Uppenbarelseboken 7: dessa är det som har kommit, kommer ur den stora, ja det heter väl lidandet idag, ur det stora lidandet, kommer igenom. Det finns många förslag till vad de sju basunerna symboliserar, och det hinner vi inte gå igenom idag. Det går utanför den här rubriken. Vi kan bara kort konstatera att den tolkning som är naturligast i sammanhanget och som bäst stämmer med Bibelns huvudläror, det är att det handlar om olika falska läror och lärare. Det här får ni läsa mer om i Borgströms bok. Basunerna beskriver olyckor och katastrofer över jorden och havet. De värsta olyckorna kommer med den femte och sjätte basunen. Med den femte basunen gavs nyckeln till avgrundens brunn åt en ängel som fallit från himlen ner på jorden. Den öppnade avgrundens brunn och röken från en stor ugn förmörkade solen. Det är inte svårt att se parallellen till Bibelns skildringar av hur djävulen kastades ut från himlen och att förstå röken som villfarelser som fördunklade sanna ljuset, nämligen Guds ord. Vi läser i 9 kapitlet, vers 3 och nästa. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och de fick samma makt som skorpionerna på jorden. De blev tillsagda att inte skada markens gräs eller någon grönska eller något träd, utan bara de människor som inte hade Guds sigill på pannan. Här ser vi konkret Guds beskydd av de sina. De falska lärarna har ingen makt över Guds barn som bevarar hans ord och följer sin herde. Men de andra som inte hade Guds sigill på pannan blev plågade med hemsk smärta. Så hemsk att de sökte döden utan att finna den. När den sjätte basunen ljöd släpptes de fyra änglarna som var bundna vid den stora floden Eufrat lös. Det kom en väldig ryttar här som dödade en tredjedel av människorna. Resten av människorna plågade svårt, men fortsatte med att tillbe onda andar utan att ångra sina synder och omvända sig. Det är ju intressant att just floden Eufrat har en sån betydelse i dagens nyhetsrapportering. För det är just där som det stora allvaret finns idag. Vad ska hända där och med de folk som finns där? Floden går precis genom de områden där strider om herraväldet har böljat av och an under historien. På andra sidan fanns det ett allvarligt hot mot Guds folk i Gamla testamentet. Så var det på assyriernas tid, så var det med babylonierna, som var judarnas farligaste fiende under den tid när Jeremia levde och när templet och Jerusalem förstördes. Vi ska nu gå konkret in på vilka Guds rikes fiender är, och vi börjar med ledaren, ärkefienden själv. Och då ska vi gå till Uppenbarelseboken 12. Där berättas om en strid i himlen. Jag läser verserna 7 och 8. Och det blev strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden. Och hans änglar kastades ner med honom. Vi behöver inte gå in på frågorna om ängeln Mikaels identitet, om han är en skapad ängel eller om det är Jesus. Vi kan bara konstatera att han är Guds rikes ledare i striden och han är starkare än fienden. Fienden nämns uttryckligen vid namn, med flera namn till och med. Han är den gamle ormen som är en anspelning på syndafallsberättelsen i första Mosebok 3 och han kallas Djävul och Satan. Djävul är den svenska formen av grekiskans diabolos, förtalare eller åklagare. Satan betyder motståndare. Han är en av Guds skapade änglar men avföll och drog med sig ett stort antal andra änglar. Vi vet inte precis hur det här har gått till och hur vi ska förstå striden mellan Mikael och draken. Än en gång får jag hänvisa till Borgströms utmärkta utläggning. Det som vi måste betona är orden, han var inte stark nog. Det är inte djävulen som äger den yttersta makten i vår värld. Han är stark. Och när han har blivit nedkastad till jorden är han ytterst farlig. Petrus beskriver hans verksamhet så här i 1 Petrus 5, 8-10. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå honom emot, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. Lägg märke till att när Paulus förmanar till att stå emot genom att vara orubbliga i tron påminner han om att det är Gud som har makten i evighet. Det ska aldrig komma en dag när Gud förlorar striden mot djävulen. Men i den enskilda människans situation är kampen hård. Och vi behöver hans rustning för att stå emot djävulen. Och vi vet, tragiskt nog, att det är många, många människor som dukar under i den kampen. I Uppenbarelseboken 12, i verserna 10-12, berättar Johannes om en röst från himlen. Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans morde. För våra bröders åklagare nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod. Och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du jord och du hav. För djävulen har kommit ner till er i stor vrede. Eftersom han vet att hans tid är kort. Djävulens raseri grundar sig på att han har blivit utkastad från himlen. Han kan inte längre ställa sig inför Gud och där inför tronen utöva åklagarämbetet mot oss, så som han gjorde när han gick och anklagade Jobb. Men här på jorden ser han sin chans att förleda oss arma människor. Där använder han sina allierade. Vi ska så gå över till dem. Och det första av dem, det är vilddjuret från havet som beskrivs i Uppenbarelseboken 13. Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden och 10 kronor på sina huvuden. Och 10 kronor på sina horn och hediska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stora auktoritet. Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sa: vem är som vilddjuret? Vem kan strida emot det? Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hediska ord, och det fick rätt att fortsätta i 42 månader. Det öppnade sin mun för att heda Gud, och för att heda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen. Och vilddjuret fick rätt att strida mot det heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet som är slaktat. Beskrivningen av vilddjuret ur havet kan kopplas samman med beskrivningen i 17 kapitlet, verserna 7-13. Där står det att de 7 huvudena är 7 berg som kvinnan sitter på. Kvinnan är den stora kökan, vi kommer snart till henne lite mera. Som i 17 kapitlets 18 vers beskrivs som den stora staden som regerar över kungarna på jorden. De 7 bergen för tankarna till Rom naturligtvis. För det är ju ett historiskt välkänt faktum att Rom byggdes på 7 kullar. Det är också romarriket som utgör den starka världsmakten under den tid när Johannes såg synerna på Patmos. Reformatorerna beskriver det andliga Rom som antikrist, bland annat utifrån andra Thessalonikerbrevet 2. Men Borgström har ett intressant påpekande som jag vill lyfta fram. Berg brukar i Gamla testamentet ofta beteckna mäktiga riken. Därför ser han de 7 bergen som en rad mäktiga riken som försökt eller försöker utplåna Guds rike. 4 av dem presenteras mycket tydligt i Daniels bok. Det kommer bli mer om det imorgon. Det nybabyloniska riket, det medisk-persiska riket, Alexander den stores rike, som efter honom föll sönder i 4 delar. Och slutligen romarriket, som ännu hos Daniel saknar namn. Ett stort, mäktigt, fruktansvärt rike. I ännu äldre tider hade Guds folk 2 fiender till. Egypten och det assyriska riket. Då har vi 6 riken sammanlagt. Om vi då följer Borgström skulle det 7:e riket ännu finnas kvar eftersom romarriket har gått under. Den här slutsatsen kan vi också dra från 17 kapitlet, verserna 9 och 10. Här krävs ett sinne med vishet. De 7 huvudena är 7 berg som kvinnan sitter på. Det är också 7 kungar. 5 har fallit, 1 är och 1 har ännu inte kommit än. Och när han kommer ska han bara bli kvar en kort tid. Vilddjuret som var och inte är. Han är själv den 8:e men hör till de 7 och han går mot fördärvet. Och de 10 hornen du såg är 10 kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för 1 timme regera som kungar. De har ett och samma sinne och ger sin makt och myndighet åt vilddjuret. Notera en detalj här som jag inte går in desto mera på. De får makt för 1 timme. Vi är Guds präster och kungar och ska regera i evighet med honom. Vilken skillnad! De 10 kungarna som ännu inte har fått något rike visar att det fram till den sista dagen kommer att finnas världsmakter som kämpar emot Guds rike. Vi vet att vi alltid kommer att ha en sån fiende, eller flera. Vi kan också se de 7 bergen som en symbolisk framställning av alla världsmakter som genom tiderna har stridit mot Guds rike. Och där 7-talet är djävulens efterapning av Guds heliga 7-tal, Guds handlande med världen. Oberoende av hur vi ser på symboliken i detta får vi veta att det finns en farlig fiende till Kristi kyrka i världsmakterna. Men så som Sovjetväldet föll för 25 år sedan ungefär, till stor förvåning för hela världen. Det bröt samman trots sin makt. Så går alla världens makter mot sin undergång. Det kan inte bestå, för det är bara Guds rike som ska finnas i evighet. Det vet vi också av Nebukadnessars dröm, som vi säkert får veta mer om imorgon. Den sten som bröts loss, inte av människohand, blev ett stort berg som krossar alla andra. Det här är en stor tröst för förföljda kristna i alla tider. Under den tid som pågick under Johannes tid, när det här skrevs, var det trösterikt att veta att det mäktiga romarriket som ställde till så mycket ont för de kristna en dag skulle gå under. Så gick det också några få århundraden efteråt. Men också idag har vi onda världsmakter. Vi tycker kanske att våra nordiska länder inte hör till dem. Vi har ju ett civiliserat statsskick och är äkta demokratier. Men tänk då på hur lagstiftningen i våra länder gjort dödandet av ofödda barn till en regel, till en lag. Och rent av tvingar barnmorskor att utföra dessa mord. Precis som barnmorskorna i Egypten måste döda pojkarna. Man lagstiftar emot äktenskapet mellan man och kvinna och upphöjer utövande av homosexualitet till något normalt. Man utnyttjar skolor och massmedia för att få genomslag för denna vidriga samhällsordning. Är vi alls bättre? Så ska vi gå till djävulens allierade nummer 2, vilddjuret från jorden, som vi läser om lite längre fram i Uppenbarelseboken 13 från vers 11. Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade 2 horn som ett lamm, men talade som en drake. Det utövade första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken som får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom tecknet det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det här vilddjuret ser inte särskilt farligt ut. Det liknar ju ett lamm. Men om man lyssnar till det så är det drakens röst. Vi kommer säkert ihåg vad Jesus har sagt i bergspredikan. Matteus 7, 15. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder. Men i sitt inre är de rovlyssna vargar. De kommer i fårakläder, de liknar lamm. Men i sitt inre är de rovlyssna vargar. Och det hörs när de talar. Deras tal stämmer inte med Jesu och apostlarnas undervisning. De falska profeterna som Jesus varnar för är samma vilddjur som Johannes ser komma upp ur havet. Det här andra vilddjuret har stor makt eftersom det fått rätt att utöva det första vilddjurets makt. Det samarbetar med den antikristliga makten så att det förmår människor att tillbe denna. Det gör rent av stora tecken och under så att människor förleds att tro att det verkligen är Gud som handlar genom det. I 19 kapitlet, vers 20, får vi ytterligare ett namn på det här andra vilddjuret. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som brinner av svavel. Det andra vilddjuret ur jorden som liknar ett lamm men som talar som en drake kallas här den falske profeten. Precis rätt upp och ner. Samstämmigheten med Matteus 7:15 är total. Och i 17 kapitlets tredje vers fram till 5 får vi veta ännu ett namn. I anden förde han mig bort till en öken. Och jag såg en kvinna som satt på ett charlakansrött vilddjur fullt av hediska namn och med 7 huvuden och 10 horn. Kvinnan var klädd i purpur och charlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av kändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet. Det stora Babylon, mor till jordens kökor och kändligheter. Guds folk beskrivs både i gamla och nya testamentet som en brud. I gamla testamentet är det särskilt höga visan som framställer Guds folk som den brud som Herren älskar och vill föra hem till sitt bröllop. Jerusalem, Guds heliga stad, är ofta symbolen för Guds egendomsfolk. I Efeserbrevet 5 från vers 25 läser vi: Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. Det är bruden. Bruden skulle vara helig och fläckfri. Men eftersom hon är av syndig natur måste Jesus offra sig för henne och ge sitt liv för att göra henne helig och fläckfri inför sig. För att ge henne sin egen helighet, rättfärdighet. För att skyla hennes synd. Hon behövde en tillräknad helighet eftersom hon inte har en sådan själv. Hon har renats på grund av Jesu försoning genom vattnets bad i kraft av ordet, alltså genom det heliga dopet. Men om denna sköna och heliga brud låter sig berusas av världsmakten blir hon en köka. Så skriver Jesaja i det första kapitlet, vers 21. Vilken prostituerad hon har blivit, vilken prostituerad hon har blivit den trogna staden. Här är hon trogen. Men när hon blir en prostituerad blir hon naturligtvis otrogen. Eftersom Guds egen stad Jerusalem är beteckningen på Guds folket är det naturligt att fiendestaden framför andra i Gamla testamentet, nämligen Babylon, blir beteckningen på kökokyrkan. Hon beskrivs med attribut som hör till de rika och mäktiga. Purpur, guld och charlakan och smycken. Purpurfärgade kläder var i antiken förbehållna de rika. Det är kanske lite ironiskt att vi idag just ser purpurfärgen på biskoparnas skjortor. Charlakan är dyrbart ylletyg med karminröd färg som är en symbol för synden. Jesaja skriver i 18 versen i första kapitlet. Om en era syndare är blodröda ska det bli snövita. Om en de är röda som charlakan ska det bli vita som ull. Det gammaltestamentliga gudsfolket var förpliktat till kyskhet och trohet. När fienderna angrep Israel var verktyget ofta sexuell omoral förknippad med avgudadyrkan. Det har vi ett exempel på i Bileams råd till Moab att bjuda in till sina gudars offermåltider och därmed begå otukt. För han lyckades inte förbanna Israel så som Bileam ville, så som Balaam ville att han skulle göra. Därför kan man i Gamla testamentet ofta uttrycka avfall genom avgudadyrkan i termer av sexuell omoral. Men det fanns förstås också verklig omoral i det här. På samma sätt lever kristna idag stor risk att avfalla via den sexuella lösaktigheten och perversiteten som råder i våra samhällen. Och som idag presenteras öppet oförblommerat. Någonting som var fullständigt otänkbart för 50 år sedan. Eller kanske 60. All den omoral som flödar genom språket, bilder och filmer i massmedia är oerhört farlig för Kristi brud och hotar hennes renhet. Här är både världsmakten och de avfallna kyrkorna i maskopi med varandra. Vi ser hur de avfallna folkkyrkorna löper efter den snabbt förändrade folkopinionen när det gäller idealisering av homosexuellt leverne och upplösning av äktenskapet. Det ironiska här är att de stora muslimska härarna från öster, från Eufrats och Tigris land, där också extremistiska muslimer infiltreras till våra länder tillsammans med äkta asylsökande flyktingar, de ser just den västerländska dekadensen som orsak att bekämpa våra demokratiska samhällen. Västerländsk demokrati, sexuell lösaktighet och kristendom blir synonymer för dem. Så måste Gud åter en gång använda fienderna för att bestraffa våra nominellt kristna länder som borde ha varit rena jungfrur inför Gud men som har avfallit och nu beskrivs som den stora kökan, Babylon. Många undrar hur vi ska förstå den bild som människorna gör åt vilddjuret. En bild som till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild. Vi hade här ett samtal om det här på kafferasten, fikarasten som det heter i Sverige. Och det var en god tanke som en av vännerna här presenterade. Det är att alla dessa redskap idag, smarttelefoner och datorer, plattor och allt sånt här, de far iväg med vår tid. Så att vi blir utan tid för det viktigaste. Det är också en av de stora farorna. Hur ska vi förstå det tal som nämns i slutet av kapitel 13? Och det tvingar alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namnstal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666. Inte heller här kan vi gå in på olika uttydningar av det här. Där får jag också hänvisa till Borgströms bok. Men jag vill framhålla två saker som jag tror är nycklar, viktiga nycklar till det här. Vi vet att det som ger trygghet och frimodighet att stå inför Guds dom, det är bara Jesus Kristus. Och den gottgörelse som han har förvärvat för våra synder. Den som har del i den genom tron, de som bär korsets sigill, är fria i domen och ingen kan längre anklaga dem för något som de gjort eller låtit bli. Deras goda gärningar som Gud har berättat dem i förväg är trons gärningar och de är fullkomliga genom Jesus som har gjort de fullkomliga gärningarna som krävs. Ingen ska alltså behöva vara rädd för att något som vi gör av okunskap eller rädsla ska ta ifrån oss den frimodigheten. Vår frälsning är av nåd alena, inte av våra gärningar. Det ska inte läggas någonting till som säger att om du tar det här märket så betyder det att du har gjort en dödssynd. Och så börjar vi bli ängsliga och fundera, vilket är det där märket? Tänk om det är det här. Så att vi tappar vår frimodighet. Nej, har vi Jesus, är vi fria från den fruktan. Det andra är att den som tar vilddjurets märke förkastar Guds märke, korset. Det ena utesluter det andra. Det kan bli så att kristna måste underkasta sig sådana villkor att vi måste välja döden istället för att underkasta oss vilddjurets krav. Men det handlar inte om ytliga saker som att använda EAN-koden som dök upp som en förklaring till det här för något tiotal år sedan och som finns överallt på våra produkter i butiken. Eller ett chip i pannan som man i vår tid ofta talar om som är helt möjligt och som man har gjort prov på eller på handen. Uppenbarelseboken är full av symbolik. Varför skulle just det här stället avse ett fysiskt märke? Då inte heller Guds tecken är ett fysiskt tecken. Snarare är det så att märket på pannan avser att vår tankevärld fylls av det som vilddjuret representerar. Och märket på handen, allt det vi gör som står i samklang med den onda materialistiska världen. Om vi är märkta med detta vilddjurets tecken så betyder det också, som jag sa här just tidigare, att vår tid är också dedikerad åt att följa det som vilddjuret presenterar här i världen. Vår tid fylls av sådant istället för att vår tid ska fyllas av att ägna oss åt Guds ord och att följa det som han bjuder oss idag. Nu öppnar sig sambandet mellan vilddjurets märke och talet om kökan och den otukt som beskrivs om henne och den prakt med purpur och charlakan som hon klär sig i. Om vi hemfaller och dyrkan av vår tids sexism i massmedia, i tv och på internet och själva utövar den genom otuktigt liv och om vi binds av tidens materialism och jakt på rikedomar, då är vi präglade av vilddjurets märke. Det är en följd av att vi har detta märke. Om vi står inför valet att kunna skaffa oss materiell egendom tack vare ett chip på handen eller att förneka vår Herre och Mästare, och om vi sedan väljer det materiella, så blir vilddjurets märke en dom över oss. Här har vi all orsak att ta allvarligt på alla maningar att vaka och hålla fast vid Jesu vittnesbörd och också maningarna att använda sin vishet att förstå det här. Tiden är ond och vi lever farligt. Det gäller att vara vis, men visheten är Guds ord, det som han undervisar oss. Det är inte det som vi fantiserar och funderar. Det gäller att ta vara på Guds vapenrustning och låta Guds ord genomtränga vårt liv så att vi kan urskilja den falska rösten i tid. Nu har vi talat mycket om Guds rikes fiender. Nu ska vi stanna inför Guds rike som behåller segern som avslutning. Det är helt i linje med Bibelns och särskilt uppenbarelsebokens budskap att det blir ett avfall av stora mått i den yttersta tiden. Men det är inte slut där. Uppenbarelsen kännetecknas inte av hopplöshet, den som uppenbarelseboken presenterar. Vi får om och om igen starka vittnesbörd om att Guds rike segrar. Till slut ska alla fienderna kastas i helvetet. Vi ska egentligen säga att Guds rike behåller segern. Det är ingen osäkerhet om utgången av striden under de yttersta dagarna. Jesus Kristus, lammet, har redan vunnit seger. Vi har svårt att förstå hur han då kan låta de sina uppleva såna mödor och prövningar. Men så står det ju i skriften. Jesus säger att det ska gå lärjungen som det gick deras mästare. Han säger att det ska bli så svåra tider att han frågar om människosonen ska finna tron på jorden när han kommer. Varför dröjer Gud ännu med att göra slut på alla bedrövligheter och ännu låter fienderna trakassera världen? Sådant upplever vi redan nu och det kommer att bli värre. Vi är tydligt på väg in i förföljelsetider. Den som modigt bekänner sin tro på skriftens sanningar blir ofta inte bara motsagd utan också hånad och trakasserad. Det är inte ens ovanligt att man kan mista sin tjänst för sin troskull när man inte vill underkasta sig den ogodaktiga statens bestämmelser, till exempel om att utföra abort. Och otaliga är de trossyskon som på andra håll i världen mister sitt liv för sin bekännelses skull, samtidigt som det också finns många som sviker i den avgörande stunden och väljer att tjäna vilddjuret. Varför dröjer Gud? Gud alena vet svaret. Men det finns en antydan. När martyrerna vände sig till Gud med frågan hur länge det ännu ska dröja innan Gud utkräver hämnd för deras blod, precis när de stora plågorna drabbar jorden, då blir svaret i Uppenbarelseboken 6:11. Och var och en av dem fick en vit dräkt och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid tills deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom det hade blivit fulltaliga. Gud har omsorg om de sina. Han har redan innan världens grund var lagd tecknat sina barn med korsets tecken. Han har gett dem en vit dräkt, Kristi rättfärdighet, och de ska alla samlas in till hans rike. Alla från alla folk och stammar och språk. Han lovade, och det löftet sviker han inte. Först när den allra sista har omvänt sig och hans skara är fulltalig, det är uttryckt med det symboliska talet 144 000, som representerar totaliteten av alla hans utvalda, både från det gamla förbundets tid med de 12 stammarna och från Nya testamentets tid med de 12 apostlarna, och med Guds tal fullkomlighet 10 i tredje potens, 144 000. Först då när samtliga dessa är med, då ska han göra slut på alla fiender för evigt. Svaret på den frågan varför han röjer är alltså: Gud vill ha alla de sina med sig till himlen, och det kommer han att få. Han ger ännu tid för omvändelse, och under den tiden ska vi vara flitiga, ivriga att visa på Jesus Kristus så länge det är tid. När uppenbarelseboken har tecknat den slutliga historien om hur Satan, vilddjuret och den falske profeten tillintetgörs och kastas i helvetet, då är det dags att beskriva den ofattbara härlighet som Gud har berättat de sina i himlen. Det är en beskrivning som inte kan komma till sin rätt med mänskliga ord. Men vi får en tillräckligt härlig beskrivning med symboler för att förstå att den här tillvaron väger långt mer än de mödor och besvärligheter som vi måste genomgå och kämpa med här i tiden. I det här härlighetsriket är allt mycket praktfullare än det som den stora kökan fröjdas över en kort tid här på jorden. I himlen beskrivs den nya staden som en kub. En fullkomlig geometrisk form. Samma längd, bredd och höjd. Och den här kuben har en väldig dimension. Sidans längd är 12 000 stadier. Och igen har vi 12 000. 12 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Lika bred och lika hög. Det är ungefär 230 mil på varje kant. Försök föreställa er en stad som har höjden 23 000 kilometer. Räcker vår fantasi till ens? Det går långt utanför det som våra sinnen kan begripa. Men vi påminner igen om att här finns en symbolik. 12 000, totaliteten av den heliga kyrkan, byggd på de 12 apostlarna med Guds heliga tal 10 i tredje potens. Precis som kuben är tredje potensen av längdmåttet som mäter upp dess sida. En kub är fullkomligt regelbunden. Det allra heligaste i templet i Jerusalem hade formen av en kub. I första kungaboken 6, vers 20, står det att koret där förbundsarken skulle ställas var 20 alnar långt, 20 alnar brett och 20 alnar högt. Det är ungefär 10 meter per sida. Och 10 meter högt kan vi bra föreställa oss. Det allra heligaste symboliserade den slutliga fullkomningen, himlen. Dit in fick bara överste prästen gå en gång om året, och aldrig utan blod och rökelse, som det står i tredje Mosebok 16. Då Jesus dog på korset rämnade förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Det står i Matteus 27:51. Då öppnades vägen till himlen, så att du och jag ska få vara med i den härliga staden där allt är fullkomligt. Det finns en sång som vi sjunger i Finland, jag vet inte hur ni har det här. Se, nu är det öppet för vilka som helst att in i det helgaste gå. Ty blodet har runnit och världen är frälst. O syndare, akta därpå. Ja. Nu är det öppet att gå in i himlen. Det får du och jag göra för Jesus skull, fast vi ännu måste vänta en tid i Jämmerdalen. Det är det här budskapet som ger kraft åt den lidande kyrkan. Det gav kraft åt Stefanus när stenarna haglade över honom. Det gav kraft åt dem som bodde under den romerska kejsaren när Johannes var ute på Patmos, när de led förföljelser. Det gav kraft åt dem som trotsade vilddjuren på romarnas amfiteatrar då de angreps av lejonen. Det ger frimodighet åt de kristna som idag halshuggs av IS eller andra extremistiska rörelser. Det ger frimodighet åt den kyrka som idag är trakasserad av djävulen, som säger åt oss, det är så onödigt att ni håller på, ni är få, ni har ingen makt, ingen kraft. Vad tjänar det till? Det här budskapet påminner om vikten att stå fast hos Jesus och orka vänta på den dagen när befrielsen kommer. För hans kyrka, den stora vita skaran som utgör fullheten av alla dem som Gud har tecknat med sitt tecken från världens begynnelse, är det här hoppet redan nu en glädje. Det är en försmak av härligheten hos Gud. Där ska vi som har vårt hopp i Herren vara med och tillsammans med de 24 äldste och den otaliga skaran av heliga från alla folk och stammar och språk lovsjunga. Amen, lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen.